Det blir lugnt. Man skulle kunna, var man lite ordvitsig i klackskolan, då kan man säga att det är en walk in the park idag. Det är liksom en liten så här. Lite har i alla fall passerat bron över Drysan, eller Dofsan. Och därmed är vi inne på det område som heter Stadsträdgården faktiskt. Och som sträcker sig ända bort till Skara Energi. Vi tänker ju att det slutar vid museet. Men sedermera har man ju byggt Skara Energi eller Skara Elverk i Stadsträdgården så att säga. Men vi ska nog reda ut alla termer här. Där vi står nu befann sig mellan 1856 och 1915 en plantskola kan vi säga. Som ägdes, som drevs av Skaraborgs läns trädplanteringsförening. Och området kallades för Trädgårdsföreningen. Föreningen bildades av major Nils Åstrand som gage eller ersättning årligen fick hämta en viss mängd växter utan kostnad. Och det är troligt att många av de träd som finns i Skara med omnejd härstammar från just denna plantskola. Vi tänker just den idag som en slags stadspark kanske eller liknande. Jag plockade med mig en bild från nätet här. Det ni ser här, om ni ser någonting överhuvudtaget, liten bild, det är alltså domkyrkan i bakgrunden. Vi ser att den har två torn. Det är alltså innan 1872 när den revs. Och ni ser samtidigt att biblioteket är med, byggt 1859 då, så att någonstans 1860-talet. Och vad jag tänkte lyfta fram det är, ser ni alla dessa träd som finns här? Det är alltså en enorm mängd träd, buskar och växter av alla de slag här. Det är alltså ingen öppen plats, vi får tänka bort det. Vår vän Barbro Olofsson, vår föregångare som stadsvandrare, hon ledde en gång en vandring hit för 10 år sedan ungefär. Och då berättade hon att under de 10 första åren, alltså från 1856 till 66, så hade man planterat, hon hade fått tag på någon årsredovisning där, hade man planterat 12 000 buskar och träd, 18 944 häckväxter, 6 857 barrträd, 687 bärbuskar och hela 651 fruktträd. Nu ser ni ju inte alla de här, för en hel del har ju sålts, va? Naturligtvis. En och annan kanske har dem i sin egen trädgård hemma. Och säkert många av de parkträd, alléträden utanför Biskopsgården och så kommer säkert härifrån från början. Så att, så är det. Men man kan då tydligt se, och vänder man på den här bilden, då har ni utsikten från domkyrkans torn om ni tänker det. Ser ni huset där nere i bakgrunden? Det är inte jättesmå bilder så, men ni anar i alla fall ett hus där längst bak. Det är trädgårdsföreningen, alltså trädgårdsmästarens hus, som låg på den plats där nya museet idag ligger. Ni vet 1994 eller när det byggdes här bakom här. På samma, då revs det här trädgårdsmästarens hus och istället byggdes då nuvarande museet. Men ni ser det som en skog här, va? Ja, men nu till våran sten då här som vi har parkerat framför. Varför finns den här? Den heter ju Kungastenen. Det kan ju vara en slags ledtråd här. 1923 så var det jubileum. Kan ju plocka fram rätt bild också, kan ju vara bra. 1923 var det jubileum. Är det någon som vet vilken stor stad som det firades ett stort jubileum 1923? Yes, precis så var det. Med en gigantisk stor utställning. Göteborg föddes ju 1621 offentligt, men 1921 då var ekonomin dålig och var led av följderna efter första världskriget och så. Så det blev lite fördröjning. 1923. Då skulle kungen ner och inviga den här stora Göteborgsutställningen. Ni vet, Liseberg hörde ju dit till exempel och massa andra saker. Götaplatsen, ja. You name it. Allting kommer från 1923 i Göteborg. Och när han ändå var på väg ner så passade han på att göra ett stopp med det här specialkungliga tåget och ta en avstickare till Varnhem. Vad hände i Varnhem 1923 då? Jo, Precis, invigningen av Varnhems klosterkyrka som då hade genomgått en stor renovering, omdaning. Och kungafamiljens dag började den 10 maj i Otan, Kristi himmelfärdsdag. Där skulle då den nya restaurerade kyrkan invigas av kung Gustav den V. Och hans kungliga följe kom med ett specialtåg i järnvägsstation i Varnhem punktligt 9.45, rapporterar Skara tidningsreporter. Han hälsades av kyrkoherden Armand von Sydow med dessa pampiga ord. Eders majestät, allernådigste konung, i glädje över att i dessa nejder åter få samlas kring eder, herre och konung, och under uttalande av vårt varma tack för eders majestäters starka stöd, varigenom vårt tempel nu kan framträda i förskönad gestalt, så att vi här äger det härligaste minne av forna tiders gudskärlek, men framförallt ett rum där vi under helgade tempelvalv, ej blott på en högtidsdag som denna, utan även under livet såväl sorg som glädjedagar, och så vidare, och så vidare. Han håller ett superpampigt tal, kyrkoherden i Varnhem. Jag tror inte att Monica Spolén skulle uttrycka sig lika högtidligt idag. Sen blev det då högtidsgudstjänst i den nyrestaurerade klosterkyrkan. Och det kungliga tåget lämnade Varnhem 13.55 och tuffade de 25 minuterna in mot Skara. Ni vet, det gick ju tåg då, va? Mellan Stenstorp, Varnhem, Skara och Lidköping. Och de kom då fram punktligt 14.20 till Skara järnvägsstation, möttes av ett urval av stadens potentater. Det blev ytterligare tal, denna gång av Tor Bergqvist. Här har ni ju kungen, va? Vem var Tor Bergqvist då? Jo, ni har honom här. Tor Bergqvist, han var stadens store man i början på 1900-talet. Främst som järnvägsentusiast såg till att järnvägen kommer hit till Skara. Han är bankdirektör och har mycket att göra med att se till att det finns finansiering till detta också. Och vi har ett rent konkret minne av honom på Hinsbogatan 17. Korsningen Hinsbogatan, Rådhusgatan, finns det ett pampigt tegelhus där. Med ett stort brant tak där det står Torsgård. Han bodde nämligen där, det så kallade Bryntessonska huset. Sällskapet efter det här talet av Tor Bergqvist så går de den korta sträckan till stadshotellet. Mottagna med starkt jubel av de kompakta människoskarorna som kantade gatorna. Och sen blev det då, får vi hoppas, äntligen lunch för sällskapet. Och vilket sällskap det var sen då. Kungen satt med prinsessan Ingeborg, hertiginna av Västergötland, ni vet, Karl och Ingeborg. Där satt kronprinsen, han som sen skulle bli Gustav den sjätte Adolfs. Hur ser vi hänger med här? Här står det Gustav den femte. Här står det Gustav Adolf, Gustav den sjätte Adolf, eller hur? Där satt också hertiginnan Olga, prins Eugen, prinsessan Astrid, hovstallmästare Rosenblad och så vidare och så vidare, plus ett antal andra. Vi kan väl se vilka som efter lunchen tog sig ner här och ritade sina namn. Kungen först förstås. Här har ni Gustav den femte som skriver sitt namn högst här uppe. Gustav den sjätte Adolf. Sedan så står det väl Ingeborg här. Hon är alltså dansk prinsessa. Gifter sig med prins Karl, den brå prinsen. Och Karl och Ingeborg var alltså hertig och hertiginna av Västergötland. Typ som Victoria och Daniel idag då. Det är för övrigt så att Victoria har skrivit sitt namn på hörnet här. Sen är det Märta och Astrid. De här var systrar. Astrid blev ju drottning av Belgien. Visst var det hon som dog genom bilkrasch, tror jag där. Och sen är det då Märta som sen blev drottning av Norge, eller i alla fall hamnade i det norska kungahuset. Vi har alltså danska, svenska, norska och belgiska kungahusen här. Och sen är det prins Eugen som får vara med där, och allt detta händer då den 10 maj 1923. Sen är jag inte riktigt säker på när Victoria skrev sitt namn här på högersidan. Hon har ju varit här i Skara ett antal gånger. 2014 firade Skara stift 1000 år. Då var hon och Daniel här. Kanske någon som minns detta? Mm. Och sedan 2017 så var hon här och in... Då gick ju Victoria och Daniel sån här landskapsvandringar. De skulle vandra i samtliga 25 svenska landskap. Och då passade de bland annat på att skriva sin namnteckning i Kata gård. Och när jag vet Viktas grav där så är ju hennes namnteckning. Om det var vid något av dessa tillfällen vet jag inte. Men det kan det mycket väl vara. Hon har även varit lite mindre stor officiellt. Hon har besökt Jula lagrets lednings, centrallagret i Jula faktiskt i ett tillfälle. Berättade i alla fall internet. Det vet man inte om man kan lita på allt. Men så står det i alla fall där. Så var det. Ja hörni, efter de hade varit här så sov de på hotellet och sen bara av ner till Göteborg och invika detta gigantiska spektakel. Vi stod kvar än idag, nämligen Liseberg då. Det var ju en bergbana där och det var en linbana där och det var allt möjligt som invigdes där. Undrar ni förstås, en parkpromenad, blir det inga träd och buskar? Jo, det blir det. Vi ska ta och titta på några som sticker ut lite grann. Ja, alltså vi har ju sett då att parken innehöll ett enormt antal träd. Men det var inte bara kvantiteten utan även kvaliteten som stack ut i Skaraparken. Och då ska vi veta att konkurrensen var stark. Vi nämnde ju tidigare här både Botan i öster och Seminarieträdgården i väster här. Och vi kan väl ta se närmare på en liten långväga gäst. Så finns det två exemplar och vi traskar uppåt vägen här. Ja, det finns ju många träd här som vi alla känner igen från skolan. Det är ju en ask här och en rönn här och lite av varje. Men vi står ju under ett träd som sticker ut lite grann, eller hur? Vad är detta för någonting? Det är ett barrträd som har den egenskapen att den fäller barren menar jag, på hösten. Precis som ett lärkträd, ja. I övrigt finns inga likheter. Det här är en kinesisk sekvoja och metasekvoja glyptostroboides. Oj, den har jag övat på, hörni. Satt som en smäck. Den växer i två exemplar som ni kanske såg, ett precis bakom er och ett här. Det är ett väldigt ovanligt träd det här. Och sekvojan är då ett av de barrträd som fäller barren på vintern. Man trodde länge, alltså fram till 1940-talet trodde man att sekvojan var en utdöd art. Men så 1941 minns han så upptäcktes ett levande exemplar, alltså ett vilt levande exemplar i Kina. Det här är en art som har växt sedan Krita-perioden. Krita hörni, det är då när Tyrannosaurus rex och dinosaurierna traskar omkring på jorden. Då kunde de skugga sig under såna här träd som vi gör just nu faktiskt. Och det är, vi pratar om 100 miljoner år sedan alltså. I vilt tillstånd är den extremt hotad men finns av och till i vissa speciellt utvalda parker. Som Stadsträdgården i Skara förstås. Den ska vi titta på. Jag plockade också med mig det här för det är inte riktigt lika tillgängligt. Två stycken delar innehåller det. Jajamensan. Vi hittar också en specialare här. Det är alltså ett, kallas ibland japanskt tempträd. Det här är ett kinesiskt, också en långväga gäst i våra svenska trädgårdar. Också det här ginkgo biloba, eller som vi latinare säger, biloba. Har hängt med i hundratals miljoner år och är utomordentligt härdigt och långlivat. Det finns exemplar som bedöms vara omkring 3500 år gamla. Levande träd som har stått så pass länge. Och det finns också, man kan läsa lite grann om olika berättelser. Att där Hiroshima-bomben föll 1945, där fanns det platser där allt liv var utraderat. Utom ginkgoträden som fortfarande stod kvar. Och det är förstås vår egen Carl von Linné som har gett det här trädet namnet. Och det här biloba eller biloba som vi säger, det är ju bis betyder två och lober är ju cirklar så här. Så att den består ju av två stycken lober eller två stycken rundlar på det här viset. Och det är då karaktäristiskt för den ginkgo. Den finns för övrigt bakom lyktstolpen. Nu lite, den är nästan uppäten av en körsbär tror jag det är där. Men så kan det vara. Vi ska titta vidare på växter, men vi ska också stanna till inför, Sven-Olof berättade ju lite grann om minnesmärken och minnesstenar här. Förra veckan var det väl. Och då kan vi ju passa på att stanna till vid våran allra färskaste minnessten bakom trädet här, va? Och om vi nu har passerat en av de äldsta minnesstenarna, kungastenen. Och här finns då veteranmonumentet som invigdes den 29 maj i år. Och det är ett initiativ från utlandsveteranen och moderate KF-ledamoten Tommy Schalén. Och tanken är då att skapa en värdig minnesplats dit utlandsveteraner, anhöriga och alla andra i allmänheten kan komma och hedra de insatser och uppoffringar som gjorts för fred och säkerhet i världen. Sedan 1948 har över 100 000 svenskar tjänstgjort i internationella insatser. Och man beräknar att idag i Skara kommun finns omkring 140 stycken utlandsveteraner. Jag är säker på att de allra av oss har någon i sin bekantskapskrets eller känner någon eller kanske själv är en. Invigningen ägde alltså rum 29 maj och det är ingen slump för det kallas då för veterandagen. Den dagen är också allmän flaggdag i Sverige sedan ett tag tillbaka. Och den kallas internationellt för International Day of United Nations Peacekeepers Day. Visste man det eller? Får lära sig nya saker, det är inte det sämsta. Globalt har över 4500 FN-soldater fått betala med sina liv sedan första insatsen. Och det var 1948 då som det här FNs fredsbevarande styrkor sattes upp. Och texten här framme på stenen och alldeles intill oss här är på ena sidan i fredens tjänst och på andra sidan står det då hedra de veteraner som gjort en insats för freden, minns de stupade. Det är väl bra att det finns som en påminnelse här att det, över vad som händer och vad som har hänt. Nu ska vi lämna den här hörnet, härligt skuggigt på grund av trädet som, vad var det nu igen? En sekvoja var det, ja. Inte japansk utan kinesisk sekvoja. Jajamensan. Vi är ju pedagoger så vi vill gärna upprepa lite grann så. Ja. Nu går vi vidare till andra hörnet tänker jag, tvärs över här. Ja, då står vi i hörnet på museibyggnaden, den gamla museibyggnaden. Och i den här stadsträdgården som vi pratar om så uppförde alltså Västergötlands fornminnesförening ett alldeles splerans nybyggt museum i tidens stil, lite nationalromantik så här. Påbörjades under första världskriget, och slutfördes då 1919. Och arkitekten heter Charles Lindholm. Detta har kollegan Allan Ahlman berättat om under en av våra vandringar. Vi kan ju bara kort konstatera att det är det mest tydliga exemplet på nationalromantisk stil här i Skara. Den har också mörka tegelfasader och det är ett högrest och brant tak. Och inspirationen till det här huset lär komma från det så kallade Kronhuset i Göteborg. Har ni sett det? Ja, som ju är en byggnad från 1600-talet med också väldigt branta takfall och så. Det har en alldeles speciell, väldigt hög övervåning här. Och det är många av oss som känner till varför det är så märkligt byggt och högt och spetsigt så den övervåningen. Det är ju för att vid tiden för byggandet så fanns Skara domkyrkas gamla barockaltartavla från 1600-talet inte på plats där. Utan förvarades då i ett magasin här någonstans i Skara. Och en av tankarna med det här huset var att man skulle ha en drande vacker kyrksal högst uppe. Och man gjorde då taket 6 meter högt för att få in den här altartavlan på plats där uppe. Och där stod den sen då från 1919 och fram till 1949 i 30 år när den fick flytta tillbaka hem igen så att säga. in i Skara domkyrka. Och där står den ju än idag förstås. Och det berättas också om de olika våningarna. Låter oss ana vilka miljöer det var. Alltså på bottenvåningen, ser ni att det är låga fönster här? Här var det då utställningar om allmoge och lite enklare svenskt, hur vanligt folk hade det. Och sen våning upp så blev fönstren större och pampigare. Och ju högre upp man kom, ståndsmiljöer som skildrades i salarna här innanför. Många som minns när man kunde gå runt här på museet och se på håll. Och länge var det ju föremåls, alltså när det stängde var det ju också ett slags magasin här uppe. Är det ännu kanske något magasin? Jag tror inte det. Mona, nej. Ja, arbetsplatser är det nog i första hand här. Ja, det är att introducera. Han heter Bomb. Inte Bond, men Bomb som bomber och granater. Johan Bomb. Han här residerade Johan Bomb och hans hustru Hanna. Ja, ja. Yes. Tackar. Och han bodde då i det trädgårdsmästarbostad som stod det nuvarande nya museet stod, som vi vet. Han var kungen över trädgårdsföreningen. Bomb, han föddes 1848 i Västra Gerum. Fadern var soldat, någon som är förvånad. Och han var just, vet du, pensionerad soldat, det kallades för gratialist eller gratialist på den här tiden. Och fadern hade varit korporal vid Västgöta regemente. Namnet Bomb är ett soldatnamn som man inte hör så ofta. Frågar man nätet så finns det under 10 personer som har det här namnet. De vill inte säga exakt hur många, för då skulle det skulle bryta mot GDPR på något sätt. För då är de ju lätt identifierbara. Men det är i och för sig inte konstigt att man kan heta granat i efternamn, eller svärd, eller spjut, eller andra vapennamn. Han blir alltså, han växer upp där ute i Västra Gerum och tar diverse arbeten på gårdar. Han är extremt intresserad av trädgårdsskötsel. Och från 1880 så får han alltså jobbet. Och nu kommer då bilden vara över den där väldiga trädgård som han får ansvaret över. Och då kan man tänka sig att det är nog att sköta om det här. Men det är också ett företag det här. Det är alltså en handelsträdgård skulle vi kunna säga. Eller en plantskola. Så man säljer ju saker samtidigt som det är många besökare som kommer hit. Det han sålde fick han att betala. Fick han behålla på så att säga. Så det var liksom hans lön kan man säga. Han fick betala ett litet arrende för att så att säga hyra detta. Men fick då behålla det som blev över när han sålde. Men i jobbet ingick också att sköta stadens övriga parker. Man kan säga att det är en slags win-win för Skara kommun här, eller Skara stad. Va? Man har en jättefin park och man får alla andra parker skötta. Man får in lite arrende varje år och ja, alla är glada och nöjda, Skaraborna. Han hade det här uppdraget från 1880 fram en bit in på 1920-talet. Och det finns lite berättat om honom. Bilden ni ser är från hans 75-årsdag. Så ser han ut, herr Bomb. Han var inte så bombastisk som man skulle kunna tro, men han var respektingivande och det var en människa man lyssnade till. Han, förutom att driva runt detta jätteföretag, så var han nämndeman. Han satt dessutom i stadsfullmäktige. Och han for runt på olika utställningar. Det här var en period, alltså sekelskiftet, decennierna före efter 1900. När det var väldigt mycket trädgårdsutställningar. Och man visade upp vem som hade de vackraste blomsteruppsättningarna och frukterna och så. Och ofta var det just Bomb i Skara som tog hem de här priserna. Ja, fadern var ju då gratialist, sa vi. Och det är klart att han hade säkert erfarenhet. Han var född 1796, pappan. Bomb. 1848, så att det var en ganska gammal far han hade som säkert berättade mycket historier om krig, eller i alla fall krigstider som han hade varit med om då i början på 1800-talet, denne fadern. Och det gjorde också att Bomb själv var en uttrycklig pacifist. Han röstade med de frisinnade och kriget och fick ju då tyvärr vara med när det bröt ut världskrig 1914. Han var en trägen lokalpatriot. Och ibland kunde han säga till yngre kollegor i trädgårdsbranschen: det säger jag eder pojkar. Tala bara om att ni är från Skara. Vart ni än kommer i världen så ska ni se till, ska ni se att ni blir respekterade. Kan ju testa själva. Och detta, det finns egentligen ej mer än fyra platser i Sverige som utlänningarna känner till. Och det är Stockholm, Skara, Trollhätta och Kinnekulle. Och på det sistnämnda, det här att Skara är känt, gav han gärna ett exempel. Det här saxar jag ur beskrivningen av honom 1923 då, när han fyllde 75. Han var en gång i Gränna för att besöka sin kollega som drev då Grännas stadsträdgård, motsvarande där nere. Och är man i Gränna så ligger det nära till hand att ta båten över till Visingsö. Och när han då kom i land där på Visingsö så såg han den vackra ruinen, ni vet den här Visingsborg heter han så, va? Som ligger intill där. Per Braes gods där. Och då sa kaptenen till honom: hör ni allihopa, gå ingenstans. Båten avgår tillbaka till Gränna genast när vi har lastat ombord godset. Bomb replikerade: gå inte ifrån mig, för det är viktigare än med alltihop andra att jag kommer med. Kapten svarade: ja, men då ska jag blåsa två gånger så att herr Bomb vet när vi avgår. Ja, sagt och gjort. Bomb berättade att han gick runt i ruinerna av Visingsborg. Och kapten blåste inte. Men så fort han hade tittat färdigt i lugn och ro, kommit tillbaka till båten och satt sig ner, då blåste han och så avgick han omedelbart. Och Bomb förklarade själv detta. Och se, det var för att han hörde att jag var från Skara. Då har man lite... Ja, hörni, det var Bomb detta. Det finns otroligt mycket berättelser om honom. Men det är dags för ett träd, eller hur? Och några har tagit skugga under detta. Och det är en gulbrokig röd ask. Konstigt namn tycker ni. Ser inte riktigt ut som en ask. Den är inte riktigt gul. Och den är inte någon röd ask direkt. Men vänta lite grann. Kom hit sen i september, oktober. Då kommer den här vara som en flamma riktigt. Och glöda i gult och orange och rött. Och då gör den själv för namnet röd ask. Och gulbroker kan ni ju se. Och här är ask framme och titta på en röd ask. Den passar ju bra. Och ni kan se en del de här flammiga. De kallas ju, den heter ju alltså gulbrokig. Och ni ser att den är flammar lite grann i gult. Också en ganska rar och ovanlig växt som ni ser där. Ja, den är inte helt olik en ask. Nej. Två askar på bilden där. Får ni, kan ni ha en chans att få nu. Så är det, hörni. Så kom ihåg den sen nu när ni kommer hit i höst och tar en promenad. Den här rödasken, den gulbrokiga rödasken. Då kommer den att vara brinnande och flammande. Nu lämnar vi de här byggnaderna här. Och vi traskar ner mot de här röda flyglarna och kråksvärdshus. Ja, hörni, vi för några år sedan så firade vi Fornbyn, minns ni det? Det här när Fornbyn igen kan man ju fundera över, men redan 1914 så hamnade tre stycken stugor ganska precis där vi står här. Så här startade det, var den så kallade Hornborgastugan och det var Kungslenastugan, de två som stod här. Och nu visar jag en bild här på två gamla stugor, en till vänster och en till höger. Och sen en lite nyare stuga i mitten. Och de vänsterstugan och högerstugan, de står idag utbyn, vet vi. Men den i mitten var en 1800-talsstuga som stod här också. Jag sa ju det här förut att Bomb, han klarade allt detta helt själv. Detta, men det är inte riktigt sant. För han hade hjälp. Och med jämna mellanrum så annonserade Bomb efter trädgårdselever. Det här är ju skolstaden som vi är i och det här är inget undantag. Det här var samtidigt en trädgårdsskola. Alltså han hade ett antal, kan vi kalla dem drängar, slash praktikanter, slash trädgårdselever. Som då bodde i det här huset som vi ser mitt i bilden här. Som och samtidigt fick en gedigen trädgårdsutbildning hos en av de mest kunniga trädgårdsmästarna Bomb då här. Och samtidigt fick de att lära sig och sen han stöttade dem också i sitt arbete. Det finns flera exempel från Skara tidning på hur Bomb annonserar. Har jag två stycken trädgårdselever som är färdigutbildade, bästa högsta klass och söker arbete. Och då kunde man få arbete på stora gårdar eller någonstans där man då skötte trädgårdarna. Och en av dessa trädgårdselever är ju ingen mindre än Gustav Dalén. Precis, Nobelpristagaren, AGA-fyren, skapare plus uppfinnare av en massa olika saker. Nobelpris i fysik 1912 fick han. Och han var, kom ju då från en gård utanför Stenstorp. Och fadern, han var äldst i skaran och dessutom väldigt, väldigt begåvad. Och var uppfinnare, han kom på olika lösningar på olika sätt. Och om någonting inte funkade hemma på gården så uppfann han bara någonting som gjorde att det fungerade. Och pappa han tänkte att ja, lite trädgårdsutbildning kunde vara bra för Gustav. Så han sattes alltså här och bodde här i stadsträdgården alltså, under ett år, 18-19 års ålder ungefär. Så är det. De här stugorna flyttas sen härifrån och dras på med hjälp av traktor. Och ni ser, och lastbil. Och forslas på en stor lastbil in i Fornbyn då, en bit upp här. Och då, under den perioden när man då skapar Fornbyn här. Enligt uppgift på Digitalt museum så var det detta 1951 när de körs dit. Här har vi en bild på en ung Gustav Dalén också. Den yngsta vi kan få ta på. De flesta är ju efter explosionen, ni vet, strax innan han får Nobelpriset så är han ju med om en ackumulatortank som exploderar och han blir blind och har mörka glasögon. Men detta är då en ung Gustav. Ja hörni, vi är ju framför Kråks herrgård nu va? Ja, ända fram till 1950-talets början var detta huvudbyggnaden på Kråks gods. Och det var ju en gård vid Vättern strax utanför Karlsborg. Under de 250 åren som huset stod på gården, Tams och Ehrenborgs ägo. Och den mest kända invånaren som har bott i det här huset, hon heter Katarina Elisabeth Ehrenborg Posse av Säby. Vi känner henne som Betty Posse och själv kallar hon sig för Betty Posse. Gift Posse. På Råbäck i Kinnekulle den 22 juli 1818. Råbäck och Kråks tillhörde familjen. Familjen hade det gott ställt. Pappan var vice landshövding i Skaraborgs län. Och han var ofta på uppdrag i Malmö och i Stockholm. Och det berättas en gång var familjen, inklusive den 12-åriga Betty, bjudna till Lagman Bäcker på Traneberg. Traneberg ligger på Kodansön, vet. Det var inte roligt för lilla Betty. Hon var förskräckligt åksjuk och på middagen var en dag av huvudvärk. Plötsligt växte hon ur dvala. Någon ropar Lagman Carl Johan von Bäcker som utbringar den unga författarinnan skål. Betty kände blygsel och förskräckelse. Men kanske också en sporre att fortsätta författarbanan. Hon hade då skrivit några enkla poet och dikter. Strax efter detta säljer familjen Råbäck och flyttar till Kråks som står bakom mig här. Hon börjar sin diktning med dikter som heter Melankoli om våren, Avskedet, Den övergivna, Tårarna, sångarens dödssång och så vidare och så vidare. Starka känslor hos en tonåring som skriver här. Hon trivs inte alls här med livet på gården, flyttar iväg till England. Och där hamnar hon i kyrkliga kretsar och slås av någonting som de har där, nämligen söndagsskola. Alltså skola för barn i anslutning till gudstjänsten. Där man då de vanliga psalmerna så att säga, utan man hade mer barnanpassade eller lättsjungna andliga visor och psalmer. Och flera av de psalmerna och sångerna som hon tog hon med sig till Sverige och översatte hon och tog med sig till Sverige. Och hon är också hon som startade söndagsskoleväsendet i Sverige. Någon mer än jag som har gått i söndagsskola förresten här. Titta! Det var uppenbarligen en god grund. Och mest känd av de visor hon översatt och lanserade är Blinka lilla stjärna. Det är ju Twinkle Twinkle Little Star det där. Den svenska texten är av Betty Posse, eller Betty Ehrenborg Posse, som bodde här. Inte här i trädgården då, utan i Kråks utanför Karlsborg när det låg där. Ja, hur hamnade det här då? Jo, ni får tänka oss tillbaka till 1940-talet. I Sverige har just klarat sig med en suck genom andra världskriget. Och man inser att här behöver vi tagga upp lite grann. Va? Och man utgaffar världens mest avancerade luftförsvar, eller hur? Och inte bara i relativa begrepp, utan jag var inte Sverige nummer 3 flygvapen. Och då behövs det då övningsytor, och de ytorna är över Vättern. Och då behöver man ha ett större skjutfält intill där, och då ligger Kråks herrgård i vägen. Och man tar kontakt med Gunnar Ulenius som är landsantikvarie, alltså museichef här. Och man kommer överens om att donera den hit till stadsträdgården. Och här monteras den upp då i mitten på 1950-talet. Man inrättade också en restaurang i källaren här på Kråks värdshus. Eller på Kråks här, Kråks värdshus. Det är väl säkert många av oss någon gång har tagit en lunch. Eller kanske tagit här i Kråks värdshus vid något tillfälle. Anledningen till att restaurangen byggdes där var ju att ge lite ekonomiskt att man kunde hyra ut det och arbeta ut det till en krögare som och få lite dels besökare här förstås och de båda flyglarna har ingenting att med Kråks värdshus att göra utan kommer då från Götala gård strax utanför Skara och kom hit 1968, det västra och östra flygen. Och efter den östra här på eran vänstra sida är ju inredd som museum kan man säga. Och på eran högra sida är ju en slags restauranglokal. Och ja, så sent som i var det våras, som vi, förra våren var det, som vi hade veterinärjubileum åt middag där inne. Så att man i olika sammanhang så kan man hyra den lokalen. Ja, hörni, god vänner, det finns oändligt mycket mer att berätta om det här stället. Om trädgården och om Bomb och så vidare. Vad minns man idag av Johan Bomb och stadsträdgården? Jo, minnena finns ju överallt runt omkring oss. Gå till exempel allén Malmgatan förbi Biskopsgården och så ta del av de mäktiga alléträden där från Bombs trädgård här. Och titta i er egen trädgård om ni har äldre kåksäkert bombträd som står där. Han hade en enorm grobadhet enligt sin egna källor när han annonserade om sina frön och plantor. 100% grobadhet hade de. Och han slängde alla sina frön, berättade han, efter säsongen. Och så odlade han fram nya nästa säsong. Han sparade aldrig frön. Lite tips till om det är någon som pysslar med den här branschen här. Men nu, hörni, tackar jag för mig och ger oss av och samlas i en trädgård, nämligen Båtsmanshuset trädgård.